Varmt välkomna ska ni vara till, nej jag kan inte säga varmt välkomna, det är innan avsnittet. Vad ska jag säga?
Så här, vi har toppat laget, 5 december blir det en jävla kanonkväll på Oscarsteatern. Mer än hälften av biljetterna har redan gått åt, så att vila inte på hanen, in på showtick.se eller följ länkarna via våra sociala medier och säkra en plats för dig och polarna. Ha en jävla topptorsdag i Stockholm. Så hoppas vi att vi ses.
Ja, verkligen. Som jag sa här innan, jag hoppas vi ses. Nu kör vi Toto.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det är måndag den 7 oktober. Det är landslagsvecka. Men innan vi sveper, tar tag i den eller diskuterar någonting som hände i sportslig väg under föregående helg, så tycker jag att vi måste börja på St. James' Park. Newcastle, Manchester United, igår. United sitter i utvisningsbåset, så att vi ska inte prata så mycket om deras misär och deras kräftgång. Men det var ju anmärkningsvärda sekunder när Steve Bruce hamnar i bild och Niklas Holmgren tar ordet.
Steve Bruce, 414 matcher, 51 mål för Manchester United som spelade mellan 87 och 96. Släpptes på fri transfer som 35-åring till Birmingham City. Spelar väl mot honom? Han är med det.
Vem sa du?
Steve Bruce.
Nej,
han är 58.
Nej, jag tror att det var precis i övergången där. Det var ju lite andra gubbar där med Vidic och Ferdinand i laget. Så det var ju ganska hyfsat det också. Men det är klart, jag mötte ju... Ferdinand var ju... Första gången jag mötte honom, då var han i West Ham. Då hade faktiskt inte han lämnat.
Nej, så gick han till Leeds och sen gick han till Manchester United. Så att jag tänkte det... Han spelade ju fram till 1996 för Manchester United, Steve Bruce.
Kanske är så gammal.
Jag tror nog dessvärre att du är det, Marcus.
Vad är det som händer här? K-Mark tror alltså att han har spelat mot... Rio Ferdinand och Nemanja Vidic i Manchester United.
Han är ju väldigt säker också på att han inte, eller väldigt säker, men han har ju liksom en tydlig minnesbild av Steve Bruce, och när han liksom lägger av, jag vet inte ens, stämmer den? Han kanske har spelat med Steve Bruce.
Alltså, allting avslutas ju med att han säger för sig själv, jag kanske spelar mot Steve Bruce.
Kanske är så gammal.
Ja.
Det går liksom varvet runt. Osäkerheten går varvet runt.
Han inleder så. Men här kanske vi behöver göra en recap, så vi liksom får våra lyssnare att förstå hur jävla snett han egentligen är på det, K-Mark. För att Nemanja Vidic, han kom ju till Manchester United när då?
Nej, men alltså, han kom ju till Manchester United 2006.
Ja, och
man kanske ska börja i K-Mark-änden då. Ja. Alltså K-Mark lämnar Leicester och England 1999. Att han då liksom blandar ihop Rio Ferdinands karriär med klubbadress och möttes dem. Ja, det kan jag väl ändå förstå, för att Rio Ferdinand, han...
Fast kan man ändå förstå det? Här är det ändå väldigt tydligt liksom. Ja, det är Rio Ferdinand Vidic-tiden. Det är då K-Mark spelade mot Manchester United.
Alltså det är klart att det går att höja på ögonbrynen ändå. Men han har ju rätt, K-Mark, att han mötte Rio Ferdinand när Rio Ferdinand spelade i West Ham som pojkspoling.
Men det är inte det han menar.
Men jag menar, Rio Ferdinand går ju sen i 3 år till Leeds innan han ansluter till Manchester United 2002, och ytterligare då 4 år senare, 2006, då kommer Nemanja Vidic, och då bildas då det här mittbacksblocket Ferdinand Vidic som var så framgångsrikt under Sir Alex.
Jo, alltså, men det är ett historiskt mittbackspar.
Ja, exakt.
Det är det han pratar om att han har spelat.
Det är det som är så jävla sjukt.
Där är jag 7 år snett på det.
Och det är inte så att han så här, hur fan var det nu, utan han är ju tämligen säker när han nästan, var det ett annan nivå på gubbarna då, va, Holmgren?
Snacka Steve Bruce här, vänta bara, när jag lirade.
Och det är så fint, Holmgren som oftast, alltså, han har ju alltid mål i mun och går på volley.
Han blir
alltså,
tyst,
han blir helt paff.
Börjar rota i papperna, vad fan? Här kom han till, gjorde, har jag missat något här?
När till och med Niklas Holmgren inte vet vad han ska säga.
Ja, men jag tror
då vet att, man att hade, någon är ute och hojar.
Hade Kåmark varit någon säsong snett på det, då hade ju Kåmark sagt, eller då hade Holmgren då kanske bollat upp det, men här blir han så jävla ställd. För här blir det ju så fel så att han liksom, den tilten som Kåmark är i under sändningen, den drabbas ju även.
Jo, men vi kan väl bara ta liksom så här ett exempel på hur snett tidsmässigt Kåmark är. Det här är alltså som om någon som var med och spelade i AIKs Champions League-upplaga 99.
Ja.
Efter det lägger av. Det måste ju finnas någon. Mm. Limpar.
Mm.
Anders Limpar trappar väl mer eller mindre ner på allsvensk nivå efter Champions League-eran AIK, va?
Mm. Ja, men absolut.
Då är det som
alltså, Christer Nordin trappar väl också ner?
Ja, men han då med ett par ja, år
tänker,
alltså.
Ja, du tänker någon som lägger av typ direkt efter.
Exakt. Ja, men ta typ
Ola Andersson, pallar hans knä så jävla mycket till
Ola
efter
var med.
99.
Ola var med i Champions League, men du kanske har rätt. Han kanske inte spelade så mycket efter 99. Då är det som att Ola Andersson, det är ju kul exempel i och med att Ola Andersson också, nu har han ju slutat i Viasat-studion, men att han hade suttit.
Han slutat?
Där. Ja, det är fullt fokus Sirius nu.
Jaha.
Nej, men det är som att Ola Andersson då sitter och så börjar diskuteras Anders Svensson. När han då kommer hem till Elfsborg.
Ja.
Och Ola, alltså det gör ju Anders Svensson inför 2006. Ifall Ola då hade man mötte ju Anders de möttes ju i AIK Elfsborg innan då Anders Svensson lämnade.
Fast vet du vad, det är ju Messi exempel. Ett bra exempel. Ja, mötte du Messi på det här tillfället? Ja,
för att AIK mötte Barcelona ja, precis, i Champions League. Exakt. Så då är det som att Ola Andersson, för jag tror att Messi debuterar väl typ 2005.
Mm.
2006 ja. Är han ju med på ett litet hörn när Barca går till Champions League-final.
Det är en bra jämförelse i alla fall. Jaha.
Ja, då är det som att han säger så här. Om Steve Bruce då är Ronaldo, alltså den riktiga Ronaldo, ja. Il Fenomeno.
Just det.
Ja, nej. Den gamla gubben mötte man aldrig. Men det var ju Messi. Det var inte så dåligt det heller. Som jag mötte. Och Ola Wenström då vet inte vad han ska säga.
Nej, så han blir bara tyst.
Holmgren sitter tyst där också. Kåmark sitter bredvid och nickar med. Jag förstår. Själv sprang man in i Vidic och Ferdinand och grabbarna. Nej, det var kul. Vi kan väl bara lyssna 2 sekunder till bara hur det lät när han sa det.
Ja, jag tror att det var precis i övergången där. Det var ju lite andra gubbar där med Vidic och Ferdinand i laget. Så det var ju ganska hyfsat det också.
Annars då, Tompa, landslagsvecka. Intensiv helg och vecka bakom oss. Vill du börja med svepet eller vill du bara börja med hur du mår?
Jag kan börja med svepet för att jag känner också när det har varit en så intensiv helg, inte minst då gårdagen som inleddes med lunchmatch och sen avslutades efter 12-slaget med att Zlatan gick i mål i grundserien, så blir det så här, man har allting, ja, det är bara huller om buller i skallen, så kan du bara se till att mappa upp allting. Är du med? Sätt lite kategorier, få ordning på min ADHD-skalle.
Ja, kan bara börja med att braska att Zlatan är inte en del av svepet. Han gjorde ju mål i natt, men Galaxy torskade, men de är ändå till slutspel. Mm. Carlos Bela vinner skytteligan.
Han dunkade in en hattrick.
På tal om Bela och Backe så vann ju Green Shoe en stor titel igår.
Igen.
Rakade in 2,3 millar.
Satan.
Alltså. Det är 230 kex rätt in på Mr. Backs konto.
Så här.
Åh, vad bra de mår.
Ja,
fint också att se Lasse G i en sån här travtjom-keps neddragen i facet.
Å andra sidan så passar han ju bra. Alltså, det är ju väldigt mycket Lasse Granqvist med en travtjom-keps.
Ja. Kul med Zlatan, ännu roligare med Greenshow måste jag säga en sån här dag. Hörrni, i Serie A-premiären var det va? Så gjorde Napoli 4-3 sent mot Fiorentina. Då sparkade Thomas Wilbacher sönder vår skrivare.
Mm.
Så att det har varit lite strul sedan dess. Därför så har jag nu svepet på min telefonskärm.
Oj.
Kan bli lite hackigt då. Kör. Eftersom det är så jävla litet typsnitt. Kör vi! Den så kallade supersöndagen levde verkligen upp till förväntningarna då först både Bayern och Diffens respektive kortsidor ramade in Stockholms derbyt med kaoskorrar av högsta snitt. Det var långt ifrån en lika sprakande start på matchen, men när lagen känt och klämt på varandra i 45 minuter brakade det loss i andra halvlek, och när krutröken lagt sig hade Bayern sprängt upp guldstriden på vidgavel. Detta då Gnaget gjort jobbet mot Örestjärt och Malmö lite senare slog Göteborg knappt men klart. Huva! Vilken rysare det här blir. Nere på kontinenten visade Inter och Juventus upp Serie A från sin bästa sida med ett av de bästa derbyn jag sett på väldigt, väldigt länge. Det italienska derbyt då, så inte någon får en stroke. Den gamla damen tog sista tonen och nu är det helt plötsligt det ifrågasatta, hackande och mätta Juve som är i topp. Obesegrade och på uppgång. Huva var det. Atalanta tog tredje raka, lika Sofio, detta mot Ken Casemas Udinese. Ytten blev dock överglänst av andra svenskar denna runda då Matte Svanberg var bäst i Bologna när de blåröda tog en pinne av Lazio. Kryss också för Napoli och Roma där de sistnämnda givetvis fick se Robin Olsen storspela i Cagliari, och i en uppmärksammad situation i 90:e minuten så blev Romas vinstmål bortdömt. Tränare Fonsecas topplock flög all världens väg och sportchef Petracchi konstaterade att precis hela jävla Italien är emot Roma. I Spanien fick vi se en överkörning på Camp Nou när Barcelona slog Sevilla med 4-0. Det enda märkliga var att det var Sevilla som körde över Barcelona. Och De Jong, han sov nog inte många minuter i natt när han tänkte på vilka lägen han brände för gästerna i den första halvleken. Marängerna, Real Madrid slog Granada, och på tal om marängsviss, Eden Hazard gjorde sin första strut för de helvita. Va? Det är jäppare, va? Lite tjockiskämt.
Delikat.
Atleti fick inte hål på Ronaldos Valladolid trots Diego Costa, Joao Felix och Morata i anfallet. Men trots det är det de tre stora elefanterna i topp av La Liga efter att Real Sociedad åkt på andra raka torsken, den här gången hemma mot mitt spelmässiga bogeyteam Getafe. Tyskland är Gladbach nya serieledare i en historisk jämn tabelltopp efter att Bayern mycket oväntat torskat hemma mot Hoffenheim. Och på tal om oväntade hemmaförluster, Manchester City fick istället för att själva göra mål på Wolves på Etihad se den oljade blixten Adama Traoré rulla in två, och nu är avståndet till vinstmaskinen Liverpool hela 8 poäng. Visst var de rödas straff i slutet egentligen diskutabel, men eftersom VAR är här nu och är världens bästa uppfinning så kan man inte ifrågasätta den längre. Ifrågasätta kan man dock göra Spurs på och Manchester United, som båda kammade noll vad gäller poäng och gjorde mål mot drakarna Brighton respektive Newcastle. Tränar någon av dem sina lag när det drar igång igen efter landslagsuppehållet? Ja, mina pengar ligger i alla fall på att Pochettino har kvar jobbet. Evertons tränare Marco Silva, han sover nog inte heller jättebra. Medan Klopp och grabbarna är i topp parkerar de blå på nedflyttningsplats tillsammans med Watford och Norwich. Där det bara är tredje slipsen McGovern som håller igång puckypartyt. Snart ska flaskan snurras, sen klipper Timpa Krolen Holk och så blir det ormgrop hela vägen ner i Championship. Sanna min rubel! Norwich slutar sist.
Härligt! Vilken fart vi fick in i det här avsnittet, Gusten. Då ska vi bibehålla den här energin som du har skapat. Mm. Härligt!
Delikata små ordvitsar där, va?
Ja, verkligen. Då vet man att du är på hugget, ja, när du börjar med ordvitsarna.
Vart vill du börja? Utomlands eller inrikes?
Nej, vi börjar inrikes tycker jag, så tar vi ner det. Mm. Det känns också så jävla aktuellt i och med att derbyt var igår. Och idag så sitter alla, eller står vid kaffeapparaterna på sina arbetsplatser och pratar om det som hände, om domsluten och utvisningen och chanserna Djurgården hade, men ändå Hammarbys då sätt att avsluta den här säsongen på, eller sättet de håller på att avsluta den här säsongen på, som ser ut att fan kunna bära hela vägen. Ja. Kommer du ihåg krönikan som Noah Bachner skrev om att det här kan nog mycket väl bli Hammarby?
Vilka ska kunna stoppa Hammarby?
Precis, och då låg de hur långt efter då?
Nej, men det var väl 7-8
poäng pinnar. Och man höjde ändå på ögonbrynen och tänkte så här: jo, fast det är väl Djurgården och
det är ganska
Malmö
många lag
i toppen.
Ja, framför.
Exakt. Och ja. Nu undrar man ju, vilka fan ska stoppa Hammarby?
Ja, ett rimligt svar på den frågan är väl Malmö. Eftersom man möts i nästa omgång.
Det är det enda som är kvar. Ja. Vinner Bayern den, då går de rent.
Jo, absolut. Men ett utvilat Malmö.
Jag säger att de spelar en final. Ja, de spelar om SM-guldet.
Ja. Jag säger bara att det är ett rimligt svar på frågan. Vilka ska kunna stoppa Bayern? Ja, Malmö är väl ett bra,
exakt,
det är ett bra tips.
Det är ett jättebra tips. Men det är också anmärkningsvärt att vinner de den matchen, hej, mm, då är det nog guld alltså.
Ja. Samtidigt som då Malmö har väl fortfarande 4-5 bollar bättre målkvot, va? Vilket gör att skulle Bayern vinna så är man ju fortfarande på samma poäng, men sämre målskillnad, och då har ju Malmö fortfarande lite i egna händer gentemot Bayern. För att vi ska ju komma ihåg att, herregud, Djurgården har ju då förutsatt att Bayern tar poäng av Malmö eller rent av vinner. Ja, då har ju Bayern, eller då har Djurgården superslagläge igen. Men Djurgården ska åka och möta Blåvitt på bortaplan som har gjort det bra. Jag tycker man gör en bra insats mot Malmö igår. Jag säger dock inget om, precis som jag nämnde i svepet, att poängen skulle ha fördelats annorlunda. Men insatserna som Göteborg har stått för här nu på bortaplan mot AIK och Malmö har ju varit stabila. Så att jag tror att Djurgården som åker ner där med en torsk och förlorad serieledning i ryggen, det är nog inte tre klara
går,
där.
Och samtidigt går det att som då, spekulera i att IFK Göteborg eventuellt lägger sig för att inte Malmö FF ska vinna guldet? För där, nej, finns ju en stor rivalitet.
Nej, det tror jag inte.
Det tror du inte?
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Vadå? Alltså, det går inte ens att bolla upp det?
Jag tror att det är lite skitsamma faktiskt. Nu är jag ett väldigt...
Alltså Rosenbergs armbåge mot Norrköping när Göteborg också gick mot...
Jag kan säga så här, jag är ett väldigt dåligt språkrör för IFK Göteborgs supportrar. Det är den första att tillstå. Okay. Men jag tror att det lite är så här... Ja, något annat stort lag kommer ju vinna guld.
Nej.
Och så går man mot Häcken i liksom så här bäst.
Jag kan säga
att
jag är ett bra språkrör. Okay. Änglarna. Och jag kan säga att IFK Göteborg-supportrarna vill inte att Malmö FF vinner guld.
Alltså, ta min Dachman i din mun. Inte en chans att man lägger sig mot Djurgården. Inte en chans. Precis lika lite chans.
Jag säger bara att IFK Göteborgs-supportrarna, och sånt kan ju också sippra ner i en eller två spelare och förstöra eller ta bort 2% motivation i matchen. Här handlar det inte om en kollektiv läggmatch liksom från alla IFK Göteborg-spelare och Poja och alla inblandade. Jag pratar om procent och promille som gör att man kanske förlorar den matchen.
Nej, inte.
Frågar du Göteborgs-supportrarna, då säger jag att de vill, då ger de nog gärna guldet till Djurgården.
Ja, jag vet inte fan. Den enda liksom givna sån matchen som fanns i det här spelschemat, det var ju då Gnaget borta mot Malmö. Men nu har ju resultaten fallit så att AIK i allra högsta grad återigen är med. AIK deras... har ju faktiskt ganska, alltså så här, de har ju... Du räknade ju bort dem förra veckan.
Ja, men, fortfarande.
Men nu ska man ju säga det att AIK har ju den absolut lättaste uppgiften i nästa omgång. Man möter Falkenberg. Tre pinnar där. Samtidigt som, jag menar, ett av lagen mellan Malmö och Bayern ska ju tappa poäng. Kanske ska båda göra det. Djurgården har en tuff uppgift borta mot Blåvitt. Räknar man då in tre pinnar från AIK och så slår man då på att man har AIK i omgång 29 förvisso på bortaplan, och ja, det är en jättetuff match. Men jag tror att om AIK löser 9 poäng på de tre sista, så räcker ju det minst till stora silvret.
Absolut, men AIKs stora problem i den här guldstriden är deras målskillnad. Mm. Det är för mycket som ska liksom hända för att det ska passa AIK.
Är det verkligen det?
Ja, det är det.
Det är det väl inte?
Ja, om det ena laget inte går bra, då är det andra laget.
Fast lyssna här nu. Om du bara tar scenariot framför dig att Malmö och Bayern kryssar, samtidigt som AIK vinner, då är ju AIK på poäng förbi Bayern. Så då spelar ju inte målkvoten gentemot Bayern någon roll. Det kan du tillstå. Mm. Ja. Om man då väljer att skita i dina konspirationsteorier om att Blåvitt-supporterna gärna ser en trea för blårandigt. Om vi då förutsätter att man torskar då mot Blåvitt, eller kanske rent av tappar poäng, det räcker ju, så är det ju bara en poäng max skillnad mellan AIK och Djurgården. Mm. Med tanke då på att Djurgården har Norrköping borta i sista omgången.
Som har vadå att spela för?
Jo, men vadå? Alltså, Norrköping spelar väl en fotboll som man får anta inte... De skiter ju vilka som vinner.
Jag lägger så jävla mycket motivationsfaktorn. Alltså, kolla på Häcken bara. När tåget gick för dem, då liksom allt faller. Jo, och jag tror samma sak. Du vet, det kommer 10 000 djurgårdare till Norrköping.
Med all
jag kan säga så här, man förlorar inte mot Norrköping om man har guldläge. Det gör man inte.
Nej, men ett kryss räcker
man kryssar
då.
Inte heller.
Fast om diffen bara är en poäng före AIK då, så går det ju att... då räcker ju inte ett kryss, givet då att AIK vinner. Och nu alltså så här... Nu räknar jag bara på AIKs chanser till guld.
Jag vet.
Och visst, du säger att det är mycket som ska klaffa. Det köper jag också, men... Alla fyra lag har ju faktiskt en fullt realistisk chans coola. På guldet. Det är det, och det coola. Är ju helt otroligt.
Ja. Och att det är fyra stycken publiklag, fyra stycken stora lag som är med om det.
Fyra stycken satsande lag också.
Exakt, som du mycket riktigt sa tidigare. Mm. Men nej, ja, och det är ju en, oavsett, vi kan ju spekulera hur mycket som helst. Och det är ju roligt, det är ju det man gör idag, va. Här borde det målas upp liksom alla scenarier grafiskt. Ge mig liksom en tidning, Expressen, Aftonbladet, lös detta. Så här tar AIK guld, sätta Bayern guld, sätta Djurgården guld, sätta Malmö guld.
Du fick ju precis.
Jo, jag vet, men jag vill ha det grafiskt. Mitt huvud är för snurrigt.
Ja. Nej, jag tycker att det är svårt att ens liksom fabricera ihop en sån här guldstrid också med det spelschemat, när det återstår då liksom tuffa nu, matcher för alla. Ja. Det är inbördesmöten då mellan Bayern, Malmö, Malmö, AIK.
Ja.
Djurgården har tuffa uppgifter på bortaplan både mot Blåvitt och Peking. Alltså ja. Så här, om ett derbyt går i färskt minne så är jag ju på din linje, på Noas liksom redan satta ton. Att Bayern ser så fruktansvärt stark ut. Jag var så jävla övertygad om att Djurgården skulle vinna derbyt igår sett till första halvlek. Fram till pausintervjun som Tankovic gör hos Pileby. När han är liksom, han är rasande på hur dåliga Bayern är, och han fattar inte liksom så här, hur kan man inte vara på tå, hur kan det inte vara liksom så här taggat i tänderna, jag fattar inte vad vi håller på med, vi gör en så jävla usel insats. Då visste jag, bra. Det här vinner Bayern. Mm. För att nu det här
tills
det
här Jesper Andersen tar rött kort.
Jeppe.
Vad sa jag då?
Jesper.
Jaha, Jeppe.
Jeppe. Ja, nej, ja, alltså visst, men samtidigt så är det då det är 2-0. Det finns en del att gå på. Nu är det inte så att det är långt ifrån en kvittering. Men jag tycker ändå att Bayern vinner rättvist. Jävla mycket bättre är inte Djurgården i första halvlek än vad Bayern är, utan det var mer signalerna Tankovic kände att okej, okay, är det så här Hammarby-spelarna känner efter den här halvleken, då är ju Billborn så pass skicklig att han kan korrigera det som är snett, man kan prata igenom det, gå ut och göra något annorlunda i andra halvlek. Djurgårdens minuscykel man har i de här matcherna är ju anmärkningsvärt. Alltså att man har fyra förluster den här säsongen och att det är fyra Stockholmsderby, det är liksom... Det går inte att bortse ifrån.
Sen tycker jag det är helt häftigt när man diskuterar tifon, då landar man ju ofta i hur det ser ut. Är du med? Alltså vad budskapet är, för det skrivs ju ofta någonting. Djurgården hade det här med aporna och någon gammal sång. Det kan ju vara fint, eller hur?
Mm.
Men när...
Du menar i matchen mot AIK?
Mot AIK, jag kommer inte ens ihåg hur den gick. Men det var bambrör och de spetsar små råttor. Det jag vill komma till, det är när en tifogrupp verkligen träffar rätt i tillfället med budskapet och också lyckas med koreografin att på något sätt förmedla den känslan som är bland supporterna och den enda känslan som man tycker ska gå in i spelarna. I det här fallet så valde ju då Hammarbys tifogrupp att köra på rätt in i striden eller någonting sånt, va? In i striden.
Så går ju deras ramsa.
Ja, så går deras ramsa, men den träffar också precis rätt i vad Hammarby är just nu.
Mm.
Det är jävligt mycket energi. Man spelar väldigt bra fotboll. Nu går man in i det här derbyt. Fan, in i striden. Är du med på vad jag menar?
Mm.
Alltså att man går in. Och det är så man kommer gå vidare från den här matchen. Jag läste Kapp och Katten i Bayernkurvan skrev någonting om att fan, nu kör vi bara över Malmö av liksom farten som vi har byggt upp bara. Och det är också liksom, det är på samma spår. Där träffar man rätt då med budskap, med rök och med eld och det liksom budskap man vill skicka till spelarna. Jag tycker att det är helt viktigt ibland när man så här, vi sitter ju alla och bedömer om man tycker att det var snyggt eller inte, och man landar ofta i det estetiska. Här tycker jag att de träffar rätt i liksom, inte bara budskap utan hur allting ser ut också tillsammans med det här budskapet. Jävla träffsäkert av deras tifogrupp.
Jag tycker det var på samma spår jävligt träffsäkert av Sofia Läktaren då, alltså med...
Nu är vi politiskt korrekta. Nej, men att vi hyllar båda.
Ja, nej, men, alltså, så här,
men det är inget deras, vi har slackat ihop oss.
Deras budskap var ju inte det var ju inte riktat då på samma sätt då mot det sportsliga, att nu går man rakt in i striden vad gäller det fotbollsmässiga, utan där var ju tajmingen jävligt vass gentemot den. Ja, men den säsong som har varit mellan supporterkulturen och polisen, villkorstrappan och så vidare när de då kör det här är alla dårars dag, vi skiter fullständigt i ordning och lag, och sen så är det ett kaostifo av högsta snitt med absolut, både rök och bengaler och alltså det var ju konfetti.
Och jag tyckte
konfetti
det var
en jävla fin detalj.
Ja, jag
bangers och konfetti. Det är två underskattade detaljer.
Men då vet man det allvar. Och jag håller helt med dig. Bara att jag fastnade så jävla mycket för just det budskapet och ja, när jag läste katten efter och liksom allting som Hammarby har byggt upp nu under hösten och sen rätt in i striden. Ingenting annat. Nej. In och ta den. In och vinden. Jag tyckte det är en underskattad faktor i koreografisammanhang.
Den ramsan är väl melodin är från Magnus Ugglas, va? Hand i hand.
Hur går den?
Hand i hand, tillsammans gick vi kvinna man.
Tycker du om Magnus Ugglas?
Ja, jag älskar Magnus Ugglas. Mm-hmm. Var det Fredrik Wikingsson som en gång twittrade att fan, ibland så slår det mig hur jävla många bra låtar Magnus Uggla har skrivit. Och det är sant, han får inte den cred han förtjänar. Ja, men då kör ju
han har väl aldrig fått en schysst recension i hela sin karriär. Ja, typ det är väl klassiskt.
Men Bajens Rams är väl då grön och vit, tillsammans är vi Hammarby. Och tillsammans går vi rakt in i striden. Och det var därifrån. Skitsamma, bara tillbaka till matchen så tycker jag verkligen att Bajen förtjänar cred på fler plan. Dels hur man då vänder matchen psykiskt, spelmässigt gör man ju vad som krävs i 20-25 minuter i inledningen av det andra. Och sen så handlar det ju bara om att stå emot. Det kanske går emot deras spelfilosofi, men herregud, är man nere på 10 man, leder med 2-0 och har då liksom guldstriden i sin hand, då är det klart att då överger man ju liksom, DNA och Billborns tuta och kör framåt fotboll för att bara stå emot. Sen är det klart att det är tunga avstängningar man drar på sig. Dels Jeppe Andersen som alltså det är sån jävla onödig eftersläng. Det var roligt, jag kallade Jeppe Andersen i Eurotalk Weekend förra veckan, för då pratade vi dels om Arsenal Bournemouth och sen om den här matchen när vi då pratade upp Europatipskupongen. Då diskuterade vi Granit Xhaka, att han har blivit liksom av spelarna framröstad till lagkapten och att man vill ha honom i laget, och jag och Fjäll var så här: Arsenal är ju ett sämre lag med Granit Xhaka på plan, och att han är ju, det är ju en jävla bångstyrig, hetlevrad spelare som snarare sticker ut på ett negativt sätt. Med det sagt, jag tycker Jeppe Andersen är en fantastisk fotbollsspelare, men det brinner ju hans huvud lite för ofta. Det är ju ett par matcher den här hösten som han har legat märkligt nära ett rött kort, borde ha fått det ett par gånger. Och att ta det där gula i det läget som lagkapten, det är sekunder av idioti. Så jag kallade ju Jeppe Andersson för Bajens Xhaka i weekend, och så tar han det här röda kortet. Han var ju väldigt ångerfull nu,
han var nöjd med.
Nej, men jag tyckte det var ganska talande då att han berättade att han kramade alla en gång extra i omklädningsrummet efteråt. Men Tankovic avstängning också, det är klart att det är kännbart. Men jag tycker att Bajens bredd här nu i offensiv riktning visar upp sig.
Ja. Och sen,
nu kan man bli av med Jeppe Andersen, men få in Junior.
Sen växeldrar de också lite grann. Att ena matchen så är det Djurdjic som gör det, som har en jättefin form just nu. Andra matchen så är det Tankovic. Han har inte samma målform som Djurdjic har just nu. Men han har ju haft den målformen tidigare.
Så ja, samtidigt som Roddick öser in mål. Och nu är det Kalili som just får stå utanför när Kacaniklis är tillbaka. Så att man tappar Tankovic, visst. Det är klart att det är ju kanske sett över hela säsongen Bayerns bästa spelare. Men
Här och nu så behöver det inte betyda jättemycket. Och sen så tror jag också att alla är så trygga i de positionerna. Och eftersom de också har roterat en del, så kan de komma in och göra bra matcher. Du nämnde Kalili till exempel. När han fick komma in i somras, ganska kall ändå, och direkt leverera. Det säger ju någonting om vad Billborn har byggt upp. Alltså en trygghet i de positionerna som de har.
Men alltså, du pratar ju ändå här i generella termer om momentum och att det är guldstrid och toppstrid. Och att nu, alltså så här, det handlar så jävla mycket om motivation. På samma sätt så borde ju du då ganska högt värdera vad det innebär för Djurgården att man åker på den här smällen igen, att man blir av med serieledningen som man har haft
Det sjuka med Djurgården, det är ju att de hela tiden har rest sig efter derbyförlusterna. Du nämnde det tidigare, de fyra matcherna man har förlorat i Allsvenskan den här säsongen är derbyna. Men ändå så har man lyckats resa sig efter det. Man gör en bra avslutning, jag tror att sånt tar man också med sig. Jag tror att alla Djurgårdsspelare grämer sig helt mycket, men är sura över att de inte har fått in bollen där på slutet, för det var så extremt nära, att man tar med sig det. Man är återigen otroligt nära att lösa det man har gjort många gånger under säsongen, nämligen poäng i sista kvarten. Så att jag tror inte att det här på något sätt ger dem en mental törn. Det tror jag inte.
Jag vet inte fan alltså. Jag tror ändå att
du är inne på
samma sätt som att man kan få upp lågan ännu mer. Alltså att en vinst föder nästa vinst och att momentumet blir en tro och tro blir en övertygelse och övertygelsen smittar av sig några procent på ens kapacitet.
Är det någonting som Djurgården vet så är det ju resas efter derbyförluster.
Det kan de fan.
Där har de rutin.
Det kan de fan. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Jag tror ändå att så här, i ett sånt här skede av, det pratade ju Norling om också efter AIKs seger mot Örebro, att vi har sagt till varandra hela veckan att fan, nu vänder vi på det här. Mm. Alltså nu har alla räknat bort oss och nu har alla liksom spottat och sparkat på AIK och vår pissiga fotboll. Men vad fan, vi är med. Mm. Vi är med. Och så går han ut och liksom, och så går AIK ut och visst, det kanske inte det är inte klang och jubel.
Vad ska du säga?
Nej, men det är inte klang och jubel.
Det är en bättre prestation än tidigare.
Absolut.
Men mot ett avsågat örat.
Ja, men alltså så här, det är ju Örebro å andra sidan, ja. Alltid. Alltså det är ju de är ju avsågade, ja, från maj. Vi är fortsatt sponsrade av BMW och nu kan väl ingen ha missat deras nya One-serie. The one and only.
Nej, det hoppas jag verkligen inte. Och jag tänker ju framförallt då på våra ambitiösa lyssnare. Vi har väl några ambitiösa lyssnare. Här har ju då BMW skapat en ambitiös bil för den ambitiösa människan. Och du har väl inte heller missat att jag har kört runt i den här, nej, lilla pärlan de senaste dagarna.
Det har krupit i min kropp av avund. Ja, när du har kört Kungstensgatan upp och ned.
Ja. Så jävla härligt när bara man trycker igång den. Brum, brum, brum. Men du,
jag har stått där på trottoaren och så har jag känt, jäklar vad ambitiös han är.
Ja, det kan jag tänka mig.
Jäklar vilken ambitiös bil.
Nu finns ju möjligheten då för våra lyssnare att få en date med the one and only.
Berätta.
Kommer du ihåg Kit?
Nej.
Ja, men Kit. Bilen som pratade, tv-serien. Minns du inte det? Nej, du var lite för liten då. Men det var ju en bil med känslor och...
Jag kommer ihåg Knight Rider.
Jo, men det är Kit jag snackar om.
Jaha, Kit är bilen i Knight Rider.
Ja, exakt.
Ah, ja.
Ja, och de pratar med varandra och alltihopa så här. Nu kan man prata med The One.
Jasså.
Det är insidan och det är utsidan som räknas. Och då kan man gå in och chatta. Och den The One väljer i slutändan får en gratis provkörning i 3 månader. Det handlar ju alltså inte bara om en dejt, det handlar ju om en relation, va? Och sen så kan man ju bestämma sig efter om man vill liksom fortsätta. Men 3 månader gratis. Tänk på det här nu när ni går in och chattar. Ni hittar länkar via våra sociala medier och alltihopa. Tänk på att det är insidan och utsidan som räknas. Det är viktigt med en bil, eller hur Gusten? Och är det någonting som jag tycker BMW verkligen har tänkt på när det gäller The One, så är det ju insidan. Sen så utsidan ser ju, den är ju urläcker.
Så om jag har förstått det här rätt, om man går in på bmw.se så kan man då klicka sig fram till att chatta med bilen. Alltså
exakt,
One-serie
exakt. Man kan komma direkt till den här chatten via våra sociala medier som jag sa. Men alltså det är 3 månaders dejt. En rejäl dejt med. Så att in och se om just du kan matcha med The One.
Men vill man gå direkt till provkörning så kan man väl göra det också.
Ja.
Det är lätt att boka.
Det bör man göra.
Hörrni, vi säger stort tack till BMW för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack! Jag tycker ändå att vi från det kan gå över till alltså Malmös form också. Alltså nu spelar ju de i Europa och det är tufft. De har haft Christiansen skadad. Det är nu de breda trupperna, precis som för AIK förra säsongen när man fick alla de här skadorna. Det är nu de breda trupperna verkligen kommer till sin rätt. Och det är väl det som i slutändan kanske då som avgör. Alltså om Malmö vinner SM-guldet, då kan man verkligen prata om att det var den breda truppen som gjorde det. Hur ska man annars kunna spela både i Europa med skador och vara med i en tight guldstrid? Så att, och den matchen man gör mot Göteborg igår, visst, nu fick Göteborg ett rött kort också. Men jag vet inte om du såg den, men det är ju en överkörning.
Ja, jag sa ju det. Man vinner ju klart, men knappt. Alltså, så här, 1-0 tycker inte jag är missvisande siffror. Det är inte så att Malmö skulle ha vunnit med 4-0 igår.
Nej, men
det, men visst, man är tunga.
Det är inte hotat.
Nej, och det är ju det jag säger. Man vinner knappt, men klart. Och jag tycker att det är jävligt häftigt att se Marcus Rosenberg den här tiden på året. Den här tiden i hans karriär.
Det är ju alltså, de här matcherna han ska spela. Man brukar prata om det med gamla spelare ju. Att det är svårt att motivera sig i Getafe borta kanske. Men är det ett El Clasico eller vad det nu är, då då växer de största spelarna, det är då de kommer fram. Rosenberg är ett ypperligt exempel.
Sen så visst har det gått lite inflation i hans, nu spelar jag mina sista matcher här i och med att han har ångrat sig ett par år i rad. Men nu får man väl ändå återigen då tro på honom. Och jag kan tänka mig att han nu känner att vi kan faktiskt bomma SM-guld. Det är inte bara att hämta ytterligare ett SM-guld nästa år igen. Tar man då tillbaka SM-bucklan, man spelar återigen Europa League i gruppspelet, oavsett hur det går där med avancemang eller inte, det återstår väl att se. Men jag tror att Rosenberg nog känner att vinner vi bara det SM-guldet, då slutar jag där jag ska sluta. Och jag tycker det märks på hans insatser. För helvete vad bra han är i såna här matcher. När det handlar om de små detaljerna. Så stå rätt. Det handlar om dueller. Det handlar om positionering. Det handlar om att läsa spelet. Där är han ju på en egen nivå. Men på en egen nivå. Mm. Så som han läser en passning i Göteborgs straffområde tidigt i matchen igår. Alltså han är så påkopplad. Mm. Och det är 20 år rutin. Ja. Hur han läser den. Det är inte att han är kvick. Nej. Eller att han har tryck i baksidorna, utan det är bara erfarenhet. Och så hur i den här utvisningen då, alltså det är ju så som han skäller på domaren. Det är väl Ekberg va? Och visar, drar ut tröjan själv. Det är det som får alltså det gula kortet åka upp och att det blir en utvisning. Mm. Duellen i sig, jag tror att det är så här, det är känsligt läge. Det kanske hade varit så här, det är inte 8 av 8.
Nej, det är inte.
Men när Rosenberg blåser på hårtorken mot domaren, drar i tröjan, förmodligen skriker, nu tar du upp det där jävla kortet, annars, du vet.
På skånska.
Ja. Då åker kortet upp. Mm. Alltså, och det var ju samma sak mot FCK. Det är lite trevande, det är lite liksom hackigt, det blir några skador, det blir ett snöpligt underläge, men det är han som gör, alltså, jävla mäktig han är, Rosenberg.
Ja, han är mäktig. Men du, på tal om mäktigt, alltså vilken mäktig söndag det var. För mig personligen så var det ju extra mäktigt i och med att allting började med Fiorentina. Mm. Det betyder ju att det inte skulle krocka med någonting annat. För att jag menar så här, Fiorentina och Udinese kan man ju tycka vad man vill om. Men jag då som Fiorentina-supporter vill ju ändå se det. Och så fick jag lunchmatch på det. Jag vet inte, såg du några bilder från den här matchen eller någonting?
Jag såg hela matchen. Jag satt och rensade trattkantareller i 2,5 timme och tittade på den här matchen.
Kolla vad entusiasm kan göra med ett fotbollslag. Kolla vad entusiasm från en ägare. Man pratar ofta om så här, men vad kan en president göra? Varför är det viktigt? Det viktiga är väl att man köper bra spelare. Det är bara pengarna.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.
Som betyder någonting. Visst, då har Fiorentina satsat, men de har inte spenderat några miljarder. Men den nya ägaren har gett laget entusiasm. Jag vet att vi har pratat om det tidigare, men det blev så jävla tydligt igår. Lunchmatcherna i Italien, de är krångliga, för man ska gå i kyrkan och man ska äta släktmiddagar och så vidare och så vidare. Här är alltså ett fullsatt Artemio Franchi i lila och med den blåa himlen. Alltså Toscana himlen ovanför och Fiesole-kullarna bakom. Det är ju nog magiskt. Förstår du att jag 1989 förälskade mig i det här laget och tyckte att det fanns någonting mystiskt med Artemio Franchi, i och med att den är öppen. Den var inte som de brittiska arena. Och man såg bortom och jag tänkte alltid, vad fan finns där borta? Vad finns på de där kullarna? Vad är det här för ställe? Det kändes mystiskt och magiskt på något sätt. Och ja, fan, hoppas det var någon 10-åring satt och kollade igår och kände precis likadant.
Enda smolket i bägaren var att det var en riktig pissmatch.
Å andra sidan så tänkte jag inte speciellt mycket på det. Ribéry, hur fin är han inte?
Han hade väl kanske inte någon av sina bättre matcher då, just igår.
Nej, men han är så jävla fin.
Ja, alltså så här, det är häftigt att se. Jag såg att du retweetade en video från där kurvan efteråt bara kör Frank.
Ja, Frank.
Frank.
Ja,
Frank. 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 Och att han stoppas när han kör sin bil på gatorna. Och det verkar ju vara total ribberi-hysteri.
Ja, men det är det verkligen. Men jag skulle säga att det är Fiorentina-hysteri med då det här körsbäret på tårtan som är ribberi som gör att man känner ytterligare med det här laget att allting är möjligt. Det vill också kunna känna. Mm. Och nu är man med i striden om Europa och allting. Hur som helst, det här fick börja den här fantastiska dagen som sen föddes upp av derbyt. Alla Premier League-matcher, derby d'Italia och Zlatan på slutet. Alltså, vilken jävla söndag det var.
Mm. Vi har ju pratat, om vi bara liksom kastar oss mellan ligorna och matcherna här då, så har vi ju pratat en del om Kevin De Bruyne redan, konstaterat att han kanske är världens bästa fotbollsspelare för tillfället. Nu är han ju skadad och han saknas. Så jag sa, på tal om att man har sagt bra saker i andra program nyligen, så stod jag med Björn Jonsson och Jesper Hoffman i Fantasy TV förra veckan. Mm. När de då var tämligen övertygade om att Manchester City skulle göra både 5 och 6 och 7 och kanske 8-0 på Wolves i den här matchen. Så sa jag det, att jag tycker ändå att det blev ganska tydligt i Citys Champions League-match mot Dinamo Zagreb att när Kevin De Bruyne saknas så finns inte de öppnande passningarna på samma sätt. Det finns inte den självklara dirigenten, det finns inte den självklara liksom, mittpunkten i uppspelsfasen, och här utgår alla anfall ifrån. Och jag tycker inte, alltså så här, det är inte så konstigt när en spelare är så dominant och är så bra som Kevin De Bruyne är och har varit under den här säsongsinledningen, att när han då väl saknas så blir det lite så här, jaha, vem ska göra det här nu då?
Mm.
Den spelaren finns inte.
Nej, så på
annans...
ett sätt så är det väl konstigt med tanke på hur bred Manchester Citys trupp är och hur länge och ofta de har fått klara sig utan Kevin De Bruyne och ändå löst det.
Mm.
Det som ger det rätt här, eller vad ska jag säga, det är ju att det är första matchen då utan, och att det kanske tar någon match att spela in sig. Ja. Det som var helt onödigt för City, det var att det här skedde precis innan landslagsuppehållet. Det enda du vill nu, det är att hoppa på nästa match. Det bästa för City hade varit om det var Champions League på tisdag och onsdag.
Ja, men jag tror att det här var också någonting som Nuno, Wolves-tränaren, identifierade när jag misstänker att han studerade Zagrebs insats ganska noga. Att kan man plocka bort det centrala mittfältet i uppspelsfasen när inte Kevin De Bruyne är med, för att han är så jävla bra på att hitta ytorna mellan lagdelarna, att skaffa sig de 4, 5, 6, 7, 8 metrarna av arbetsro för att kunna slå en öppnande avgörande passning, om det så är en assist eller en hockeyassist, må så vara. Men det är det Wolves gör igår. Tittar du på vilka lägen City skapar, det är inte jättemycket. Alltså, David Silva har en frispark i ribban, men annars så tycker jag att Wolves har kontroll på den där matchen. Sen att man lyckas också vinna den är väl en bonus. Å andra sidan, har man en spelare som Adama Traoré, alltså vi har ju pratat ganska mycket om rollspelare i en trupp, att det är jävligt viktigt att ha vissa olika typer av spelare för att kunna förändra en matchbild.
Mm.
Eller i alla fall ha en spelare där vissa matchbilder passar en och så passar andra matchbilder inte alls en. Adama Traoré, det kanske är just nu hela fotbollsvärldens bästa spelare att ha i ett kontringsläge för ett lag som ligger på rull. Alltså, han behöver bara ligga runt mittcirkeln och vänta på att man ska vinna en boll, sätta den på bakytan. Han är ju snabbare än alla andra.
Mm.
Han är så pass stark att han kan stå emot vilken duell som helst. Sen är han väl ingen dunderavslutare, även fast han gör två jättefina avslut igår. Så att jag City lever ju farligt. Nej, om man är så här beroende av Kevin De Bruyne.
Jag tror inte man kommer vara det på sikt. Däremot,
nej, det tror
inte
jag heller.
Men
om jag bara då liksom snabbt får avsluta med att nu verkar det inte vara någon längre skadekonvalescens på De Bruyne. Men nu är man 8 poäng bakom. Alltså nu kan Liverpool torska två matcher och fortfarande leda med 2 pinnar.
Det var dit jag tänkte komma. Hur pass avgjort skulle du säga att det är? Jag tycker också att det är signifikativt någonstans för, eller skulle kunna bli då för den här säsongen, att Liverpool vinner på det sättet de vinner på. Får en straff i 93 och 2-1, går upp i den här 8-poängsledningen inför ett landslagsuppehåll. Alltså det är också mentalt tungt att göra det, eller hur?
Mm.
Och sen så komma tillbaka efter 2 veckor med landslag och liksom bara pumpa vidare. Det är, ja, Klart att vi inte ska säga någonting nu. Det har vi gjort förut, eller många har gjort det förut. Många har tagit ut ligatitlar redan.
Du är väl den sista som delar ut
jag
pokaler?
Jag är den absolut sista. Men jag ser också 8 poäng. Och jag ser ett Liverpool som... Så här, hade det varit ett Liverpool som hade gjort 6 mål per match, släppt in 2. Ja, men då hade jag kanske varit lite orolig om Mohamed Salah hade gjort 10 mål. Eller någon annan hade varit så här, extremt viktig i offensiven. Men nu är det kollektivet som har tagit den här inledningen med storm och sett till att man har en 8-målsledning. Ja, och du var inne på det tidigare också. Liverpool har ju fortfarande inte visat sitt bästa jag, tror jag.
Men det är lite Juventus.
Det är lite Juve, exakt. Som man har undrat så här, jo men spelet kanske inte riktigt funkar till 100%. Och så var det några Liverpool-supportrar som undrade, hur fan kan ni säga det? De leder ju ändå ligan och har gjort allt det här. Det är ju inte det vi menar, utan det är ju hur det ser ut på planen. Och hur vi vet att det faktiskt kan se ut. Det är klart att det är sjukt imponerande, men nästan ännu mer imponerande då, att man leder och jag tror ändå man bara ligger på 4:ans växel.
Ja, men alltså, om man då jämför med Juventus, så var det ju en match då mellan Inter och Juventus igår där Inter står på 6 vinster på 6 omgångar. Juventus hade inte imponerat eller övertygat i en enda match, och nu leder Juventus ligan fortfarande obesegrade. Mm. På samma sätt så är det ju med Liverpool, att man har 24 av 24 poäng utan att man egentligen i speciellt många av de här 8 matcherna har visat fjolårssäsongens högsta växel. Mm. Det är ju superimponerande. Jag tycker att Liverpools bästa match hittills, det är väl Arsenal hemma. Mm. Sen så har ju Arsenal, ju längre den här säsongen har lidit, visat mer och mer att det kanske inte var någon superfjäder att sätta i hatten. Men jag tycker att det är ju det som imponerar mest med Liverpool. Att man står på 24 av 24 möjliga utan att ha visat jätteklass i speciellt många matcher. Mm. Men jag tycker att man ska brasklappa för att det återstår ju 2 interna möten.
Absolut.
Alltså City kan ju fortfarande, och då är det ju 2 poäng. Mm. Om vi nu utgår från att lagen ska gå fullt hela tiden. Men det är
mycket spekulationer kring det där. Jag bara,
men det får man ju nästan göra.
Absolut.
När det kommer till de här 2.
Alltså, när
det finns ju ingen match, nej, faktiskt, där Liverpool inte, alltså, förutom City-mötena, så tycker inte jag det finns en enda match där Liverpool inte gäller som favoriter.
Ja, jag håller med.
Alltså borta mot Arsenal, borta mot United. Helt, nej, alltså, helt ärligt.
Favoriter.
När Ole Gunnar Solskjær igår efter Newcastle-förlusten säger perfekt läge att möta Liverpool. Känner man bara, skämtar du eller? det kan bli 3-4-5-0 där. Sån klassskillnad. Det är ju absolut sista laget United ska möta nu. Det är Liverpool. Mm. För det är alltså så här,
det finns ju också
Ole
någonting.
Släpas ju just nu upp mot... Kallades det någonting, alltså, eller var det bara så att giljotinen stod på torget, eller liksom kallades den platsen någonting? Alltså det är inte riktigt ett altare där man offrar lammer, utan alltså när någon ska avrättas.
Ja, men jag kommer ihåg, nu när jag var i Glasgow ju, när AIK mötte Celtic, så gick jag med en skotte, varpå jag undrade vad för konstig byggnadskonstruktion mitt på ett torg där. Ja. Och då berättade han att det var där folk hängdes en gång i tiden. Ja. Och så man behållt den, och då gick man då från ett torn ner under marken. Tornet stod fortfarande kvar, så man liksom behållt det här. Alltså. Jag tror att han sa någonting, att det kallades för någonting, men ja, jag vet inte.
Symboliskt då? Det här slår mig först nu. Jag har inte läst det eller hört det någon annanstans. Men det var ju efter torsken mot just Liverpool som Mourinho fick gå i fjol. Och jag tror på något liknande nu. Kanske, alltså så här, om United har tänkt att göra sig av med Ole Gunnar Solskjær, då skulle ju det skett, ja men det skulle ju ske nu då, idag, måndag, så att det finns knappt 2 veckor för den nya tränaren att göra någonting av det här. Men jag tror att Ole Gunnar Solskjær kommer få det här landslagsuppehållet på sig, kanske få tillbaka några spelare från skada, och sen så kommer den här Liverpool-matchen. Kan man göra någonting bra, ja, men då köper han sig lite tid. Men jag tror inte det, utan jag tror att det blir lite som Mourinho, att Liverpool blir hans bödel. Och alltså, Ole släpas ju just nu upp mot giljotinen. Och där står Klopp och Mané och Van Dijk redo.
Det blir ju svårare och svårare för hans sponsorer att på något sätt hålla honom kvar. För att, jag menar, det är klart att det finns folk i den där ledningen som vill sparka honom. Och sen så finns det tyngre krafter som vill ha honom kvar.
Jo, men en kölhållning mot värsta rivalen hemma på Old Trafford. Det blir ju en sån här...
Men vad skulle då en seger göra med Ole Gunnar? Det skulle ju då köpa honom minst ett par månader också.
Ja, men det är det jag menar.
Jag ska bara säga det med Liverpool, att det är ju trots allt imponerande den matchen de gör, för att det är mot ett Leicester som är i ruskig form just nu, och det har vi också pratat om, och vi har konstaterat att Leicester är the real deal den här säsongen, för att även om det är 2-1 på övertid, så är det ju ett Liverpool som fullständigt äger den matchen. Så att jättestort av Leicester att lyckas hålla det så länge. Det var ju en välförtjänt seger. Mm. Jag vill bara ha det sagt så att jag inte får hela Liverpool.
Har du också tänkt på hur osympatiskt Brendan Rodgers firar mål som hans lag gör?
Nej.
Har du aldrig tänkt på det? Jag tror att vi har pratat om det någon gång för länge sedan i podden. Alltså, det finns ingen tränare som med sitt kroppsspråk och målgester så liksom, det där var min förtjänst, kan ta på sig ett mål som Brendan Rodgers. Alltså det är någonting, nu sträcker jag bara upp armarna, blundar, tuggar lite tuggummi, visar att sådär, det är min förtjänst. Ja. Sen gillar jag Brendan Rodgers överlag, men just hans sätt att fira mål, där har han att jobba på för att i alla fall vinna min sympati.
Ja. Jag kan också gilla det någonstans.
Ja.
Värsta målfirandet av en tränare, det är ju Paolo Di Canio. Alltså gå ner på knä, fira, du vet, och alltid ett så här 1-0 mål i 30:e minuten eller ett 1-1 mål i 60:e. Det jag vill ha från en tränare då, det är liksom att han går ut 2 meter på planen, pekar liksom mot huvudet och visar att fan, behåll fokus här nu sista delen av matchen. För det som hände Paolo Di Canio, fan, det här borde ni ta fram statistik på i fotbollslabbet. Det var att han åkte alltid på ett jävla baklängsmål 2-3 minuter efter. Mm. För att de tappade fokus.
Men vad tycker du då om Jürgen Klopps sätt att fira mål? Han är ju väldigt liksom, du minns kanske i fjol då, när man avgjorde derbyt mot Everton och han sprang ut på plan och kastade sig i Alissons armar.
Han gör det på ett sätt tillsammans med supportrar och spelare. Jag vet inte, det blir någon slags symbios med honom. Det kan ju, han kör det liksom ner på kostymknäna, ensam. Du vet såhär, var inte med laget. Jag vet inte, det kändes bara som att han körde någon jävla soloshow.
Mourinho?
Men också
han gled ju också på kostymknäna när Porto slog ut Manchester United på Trafford.
Exakt, men det fanns en symbios där och det fanns en underdog historia.
Han firade fan solo när Inter slog ut Barca i Champions League-semin där 2010. Han sprang med ett finger upp. Ja. Man sprang runt på
tal om osympatisk.
Mm. Ja, det går att fira mål på olika sätt som
vad händer
som
med
tränare.
Mourinho?
Ja, alltså det tycker jag faktiskt ska sägas på tal om Manchester United, även fast de sitter i utvisningsbåset här i Toto. Mourinho är inte längre i United. Fan vad han, alltså för varje dag som går här nu, får upprättelse för sin tid som Manchester United-tränare. Och han sa väl själv någon gång att min största bedrift som tränare, det är inte Champions League-bucklar med Porto eller trippen med Inter eller vad det nu har varit, utan det är fan att komma tvåa med det här Manchester United. Alltså det ska inte gå. Nej. Och nu ser man ju vad han med, alltså så här, visst, det har Paul Pogba har ju saknats i många matcher under den här säsongsinledningen. Lukaku inte kvar, det har varit skador på Martial.
Men en nedrustning.
Såklart, men det är ju fortfarande, alltså det är ju fortfarande ett lag som man nu börjar förstå inte direkt har underpresterat, utan de är inte bättre än så här.
Det går inte alltid svårare än så här. Som tränare så går det ju alltid att överprestera, och det går att liksom konstatera att det var en överprestation då kanske av Mourinho när han kom två med det Manchester United. Men jag kan ändå tycka att de ska vara bättre än vad de är. De har ju en bättre trupp än Newcastle, alltså bara för att liksom nämna en match den här säsongen.
Frågan är då vad du tycker Tottenham ska göra. Jag sa ju i svepet här att jag ändå har mina pengar på att Pochettino såklart får behålla jobbet, alltså man var Champions League-finalist så sent som i maj. Han har ju lyft den här klubben från att ha svajat betänkligt till att stabilisera sig i topp 4, spela Champions League säsong ut, säsong in. Men jag tycker att, alltså, man lyssnar alltid på Niva. Hans ord är lag. Och när han sitter i Viasat-studion i lördags efter första halvleken och sa att det här är de absolut sämsta 45 minuter jag har sett Tottenham göra under Mauricio Pochettino. Det här är de sämsta 45 minuterna jag har sett Tottenham göra långt innan dess också. Man ska inte kunna spela så här dåligt med så pass många kompetenta spelare i ett och samma lag. Mm. Sen blir det ju en jävligt konstig match som börjar som den gör med att Lloris tabbar in 1-0 och bryter armen i samma sekvens. Att Brighton får upp ångan och liksom...
Absolut. Alla matcher har sin historia. Men alltså här måste det ju komma en reaktion från Pochettino. Här måste det komma en reaktion från hela Tottenham. För det man ändå måste spekulera i, det är att det är någonting som inte riktigt stämmer i omklädningsrummet. För det, torska 7-2 och sen så oavsett vad som händer i den här matchen med Juris, förlora på det här sättet. Framförallt så känns det jävligt impotent sista 25-30 minuterna. Alltså så här, ja, mer eller mindre ger upp. Och det är där jag i alla fall börjar bli tveksam kring om Pochettino verkligen har det. Mm. Och, eller om han då har blivit för smickrad av alla möjliga olika erbjudanden, att han kanske tar lite för lätt på det, går lite för mycket på rutin, och det är bara upp till honom att ändra på det. Mm. Men någonting stämmer ju inte i Tottenham.
Samtidigt som man ska hylla Brighton och Graham Potter. Alltså.
Nu, kul att det är Potter som gör det.
Nu var det ju deras blott andra seger, men alltså, om man synar den här säsongsinledningen i Premier League i sömmarna, som jag och väldigt många andra gör, så tycker jag att Brighton har förtjänat kanske rent av 4, 5, 6 poäng till. Alltså man ska slå Newcastle i den matchen, man tappar 3 poäng till en mot Burnley på tilläggstid. Alltså Brighton är ju, de är ju på riktigt. På samma sätt som Graham Potter med Östersund visade att vi kommer åka på några smällar för att vi har inte kvaliteten på de individuella spelarna jämfört med många andra lag, så har han ju övertygat med sitt sätt att spela fotboll att det här är i längden vägvinnande. Det kommer bära frukt mot dels lag som har bättre spelare men som inte är påkopplade och gör en bra prestation. Men framförallt så kommer det ju vinna mark mot jämbördiga lag som slåss om lite samma målsättningar som Brighton.
Frågan är om det inte är
så som han har förändrat Lewis Dunk. Alltså som tillsammans med Duffy, det var ju en köttmur i fjol. Det var ju stånga och slå långt och nicka, alltså så här. Dunken är ju det är en
Bonucci.
Det är en bollirare. Ja. Igen, det är en bollirare.
Frågan är om det inte Dunken som skulle ha gått till Manchester United för 80 miljoner pund.
Ja, kanske. Nej, men alltså det är ju Brunkare och alltså Aaron Moy och det finns ju hur många spelare som helst i det här Brighton som har anpassat sig till Graham Potters sätt att spela fotboll, klarar av det. De kommer torska matcher, absolut, och de kommer åka på tunga smällar där alltså, som du är inne på, alla matcher lever sitt eget liv. Det här är ju ett väldigt kostsamt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Sätt att spela fotboll också när det går emot. Men processen är ju bara i sin linda. Och jag tror att på samma sätt som Billborn över snart 2 säsonger har fått Bayern att fler matcher än färre ösa på och köra över, och liksom den här fotbollen är poänggivande och man gör mål, så kommer ju Brighton 4 stora triumfer över tid med det här sättet att spela fotboll. Jävla imponerande alltså.
Ja, men jag håller med. Det ska bli jävligt intressant att se om man kan få så mycket entusiasm till hela klubben efter den här inledningen och sätta dem att spela fotboll på, så att de kanske satsar lite över vad de egentligen kan satsa. Att de går in i januarifönstret och går för Europa. För att sånt kan faktiskt hända med de här lite mindre klubbarna. Att så prestationerna, en tränare, kanske till och med en spelare gör att den sportsliga ledningen blir lite tokig och gör en liksom översatsning. Får in en eller ett par spelare som också kan göra skillnad.
Ja, men det känns så jävla öppet den här Premier League-säsongen om platserna bakom. Herregud. Liverpool och City. Alltså, och då pratar inte jag bara om sjätteplatsen. Det känns öppet hela vägen upp till tredjeplatsen. Så som Tottenham inlett. Och visst, det går att säga att det bara är oktober, men mer än en femtedel av säsongen är spelad.
Ja.
Och det känns helt ärligt som att både Bournemouth och West Ham och Wolves och Sheffield United, alltså Brighton, det finns så många lag som jag ser liksom så här, ja, de kommer vara stabila och vara med och bråka om det. Everton utanför United, herregud, vad händer? Alltså, nej, det är sjukt rolig inledning på Premier League-säsongen.
Och en sjukt jävla rolig inledning också på Serie A-säsongen. Känner du hur den lever? Jag brukar ju ofta känna mig ganska ensam i min Serie A-entusiasm. Och du vet att du älskar Serie A mycket mer än vad många andra gör.
Kan men ibland kan man ju känna... bubblade igår när Roma fick sitt 2-1 borta.
Ja, jag
kommer du in på kontoret här måndag morgon? Nej, det är bara jag som är dum i huvudet eller? Det är solklar frispark.
Mm. Och det är ju såklart frispark, det är liksom ingenting att snacka om. Och oavsett vad man tycker om den, när man har VAR och ser den knuffen, benet uppe, hur han brunkar sig fram och hur faktiskt den knuffen påverkar hela situationen när han flyger in i Robin Olsen. Alltså så här, det är inte så mycket att snacka om. Men säg då att man är väldigt färgad och tycker att det inte är frispark. Okej, det är liksom inte första gången en supporter är det. Det kan väl köpa. Men den överreaktionen från Petracchi, sportchefen, från Fonseca och flera spelare som går och klappar domaren i ansiktet efter matchen, alltså det är ju sinnessjukt.
Mm.
För att jag menar så här, det är inga barn som har blivit mördade, utan det är ju faktiskt en frispark
jag
som
kan ju, jag håller,
är hyfsat rimlig, kan du ändå hålla med om.
Det är inget clear cut case.
Fonseca kommer inte in med alla korten på borden och har ett clear cut case att presentera för domaren, utan han har ju ingenting mer eller mindre.
Han har ju någon tårtbit att hålla i handen här.
Det fan om på tårtskalan. Alltså.
Men inte jag tror att
inte ett varsamhälle har han inte det.
Jag tror att det som blir avgörande här är ju att det har varit en del domslut emot Roma.
Såklart.
Att det är 90:e minuten, att det är ett mål som betyder 3 poäng eller 1 poäng. Det blir ju lite. Men jag vet inte, det kändes som att det var väldigt många situationers frustration som kokade över. Mm. Men jag håller ju med dig om att Fonsecas fullständiga brinne, alltså topplocket går, skåpet ryker, propparna flyger all världens väg. Han är ju skogstokig.
Mm. Men det jag däremot gillar, och det var dit jag ville komma, det är att Serie A lever. Och den lever, och jag tror nog många lyssnare känner lite samma sak. Jag vet att Italien-runket, de brukar alltid kunna jaga upp sig över en medioker ytterspringare, typ Politano i Sassuolo. Nu är han inte, jag är medveten om det. Men är du med på vad jag menar? Oj, vad han är bra, han kommer bli bäst i världen. Berardi gör 7 mål i en match och då är liksom hela den italienska talangfrågan löst och så blir det inte riktigt så har man förlorat ytterligare en generation. Men jag tror att med Inters nya satsning, med Conte in där, med bråket mellan Conte och Juventus-supporterna, jag vet inte om du följde med det, men det var ju någon man gjorde en omröstning då om man skulle ta bort Contes stjärna från Juventus Stadium. Det är många av de här legendariska spelarna och tränarna har ju då en stjärna på Juventus Stadium. Och då hade man en omröstning om man skulle ta bort den. Och på presskonferensen inför den här matchen så var Conte fullständigt vansinnig att journalister och andra ger ens uppmärksamhet till detta som han anser bara vara idioti. Och jag kan absolut hålla med honom i det. Men det ger ju en extra krydda till Serie A. Att det är ett annat randigt nordlag som är med och krigar om det. Visst, nu har ju Napoli tappat lite i den här säsongsinledningen, men ändå, de är med där i toppen. Och de här 7 systrarna som jag brukar kalla dem en gång i tiden, men de större provinsklubbarna, Fiorentina, Atalanta, har projekt som faktiskt är jävligt intressanta. Och det, alltså totalen på något sätt, tillsammans med att det är svenskar med i flera av de här klubbarna, gör att jag tycker att det är nog det Serie A som är mest intressant på det här, eller på ett decennium i alla fall.
Är det jättemånga svenskar med i de här
inte jättemånga, men du har liksom Svanberg som gör en dunderprestation igår för Bologna och det är kul. Och sen så har du Kulusevski som är en ung talang som ändå är på väg att göra någonting i Parma.
Okay. Adderat till de stora elefanterna.
Absolut.
Ja. För bland lagen du nämnde är det inte jättemånga.
Nej, men sen så tror jag också liksom att svenskarnas framfart i de andra ligorna runt om i Europa, även storligorna, och ihop då med de italienska lagens på nytt födelse, om vi ska prata renässansspråk, så tror jag att det kommer komma fler svenska spelare till Serie A de kommande åren, så att det kommer bli en liga likt den var förut med en hel del svenskar som ändå presterar vecka in och vecka ut. Liksom. Hur som helst, alla de här ingredienserna gör att jag tycker att Serie A är mer intressant än på jävligt länge. Och framförallt då den här toppstriden med Inter tillbaka, för de kommer inte ge sig. Alltså Contes lag ger sig aldrig. De kommer vara med även om de förlorade den här matchen. Det var ändå knappt. Det var ändå med 2-1. Visserligen på hemmaplan, men ändå. Och att det finns den här extrema polemiken nu också mellan Juventus, Inter. Den har växt till liv igen. Alltså det har saknats.
Ja, ja, verkligen.
Och så då får Fonseca frispel och det är röda kort som skickas till höger och vänster. Jag vet inte hur många han delar ut. Det såg ut som att han bara stod med det här röda kortet och bara vände sig. Ja. Hela Roma-laget. Jag tror inte han ens själv vet vilka som fick röda kort.
En matig rapport.
Det blir en jävligt matig rapport. Ja,
men på tal bara om...
Robin Olsen nämnde jag inte som svensk. Albin Ekdal i Sampdoria. Ja. Mm.
Nej, men på tal bara om tränare som eventuellt får behålla jobbet när landslagsuppehållet är över. Nu vann ju förvisso då Milan, men Gianpaolo verkar ju hänga rejält lös. Nu såg jag att...
Kan se med Udinese. Vi har ganska många som spelar från start den här matchen. Nu, eller den här omgången.
Nu såg jag att Spalletti har bollats upp i någon slags pole position vad gäller att ta över Milan.
Först var det Pioli till Sampen att Milan gick in och skulle bråka om Pioli. Stefano Pioli, jag har aldrig riktigt sett hans enorma storhet. Han kan göra det bra i Sampdoria, det kan jag köpa, men inte i Milan. Det är nästan som att han ersätter Gianpaolo med en liknande karaktär. Spalletti däremot, han har varit i storlag. Den förstår jag på ett betydligt mer rimligt sätt.
Men får jag bara fråga, har du sett eller hört någonting om Mourinho till Milan?
Nej, ingenting.
Är det en helt omöjlig ekvation att få ihop?
Inget är väl omöjligt i den moderna fotbollsvärlden, men så nära omöjligt som jag kan tänka mig i alla fall, alltså med tanke på hans, alltså så här, att han inte behöver Milan. Det hade varit en sak om han hade behövt Milan, men han behöver inte Milan, utan då kommer han till ett sämre lag än vad han var i Manchester United. Ett lag som har halkat snett.
Tänk dig Milan med Mourinho och så kommer Zlatan till vintern.
Hej, jag är den första att omfamna en sån tanke. Mm.
Ja, det blir jävligt spännande att följa Mourinhos nästa jobb. Hörde du, kul att du fick upp ångan igen här för Serie A, eller den har väl aldrig svalnat?
Alltså, jag har ju alltid haft den, men jag tror...
Och hoppas.
Nu med Serie A, ja, absolut. Men jag tror, nu med Serie A på C-more, så det gör det tillgängligt för alla, och dessutom för en jävligt billig peng. Att du gör det, snackade med Olen Klint till exempel. Han är ju överlycklig att han ser det linjärt. Alltså så att du inte behöver streama det. Utan de som vill se det linjärt kan göra det. Du bara liksom knäpper på tv. Jag tror att det fortfarande finns en jävla kraft i det. Så liksom ihop med allting, alla ingredienser. Jag tror att, och jag tror inte svenskarna är en liten ingrediens.
Nej.
Kan se med landslaget. Svanberg i U21-landslaget, Kulusevski i U21-landslaget, Gagliolo och Ekdal är också i landslaget. Alltså det är ändå ganska
tråkigt. Robin Olsen.
Och Robin Olsen också står från start. Alltså hur många har vi i Premier League?
Nej, det är kraft.
Mm. Och han satt bänken mot Manchester United. Hur många har vi i La Liga?
Mötte K-mark kraft.
Det är faktiskt någonting vi kan fundera över. Men i La Liga har vi Alexander Isak, satt bänken igår.
Ja, Gige.
Och Gige såklart. Vad gjorde han för prestation?
Nej, sen fan, hej, vi har ju faktiskt Lindelöf.
Lätt att glömma honom. Han spelade ju inte den här matchen mot Newcastle. Det kanske var lika bra det, eftersom han hade någon ryggkänning efter att ha spelat 90 minuter konstgräs. Men, och sen så har vi då Bundesliga, men det känns som inte riktigt lika profilerade spelare som i Serie A.
Alltså, det skulle jag ändå säga att det är. Ja. Det är ju bara att Bundesliga inte har samma grundmurade intresse och kultur i Sverige.
Nej,
så är det ju så, bara.
Alltså med Ekdal och Olsen och så
fast vidare. Herregud, Emil Forsberg, Oscar Wendt, Sebastian Andersson i mål, Quaison, Ludvig Augustinsson, förvisso skadad nu, men nyckelspelare i Bremen.
Man kan väl likställa då de två ligorna, kanske till och med att Bundesliga ligger lite före då i svensk intresse. Men när jag nämnde Ken Sema, Robin Olsen, Albin Ekdal, addera till då Svanberg, Kulusevski som är unga spelare på väg upp, som många, kolla på Svanberg, många Malmö-supportrar då följer lite extra, så sånt gör någonting och det på något sätt bidrar till intresset.
Italien och Serie A följer ni som sagt på C-more, det vet ni, och det gör ni även med MLS här nu när det går in i slutspel med Zlatan och hans 30 mål från grundserien. Dessutom då La Liga, såg du Barça Sevilla igår?
Ja.
Jävla märklig match alltså. Mm. Det är inte någon överdrift att säga att det borde stå 3-0 till Sevilla i paus. Nej. Istället står det 3-0 till Barça. Men det är så hackigt och det flyter inte, och det här liksom Barcelona som bara sköljer över motståndare på Camp Nou. Det finns liksom inte.
Nej.
Men så bara pang, pang, pang. Suárez med ytterligare ett världsklassavslut, och sen så försöker väl Sevilla få till någon slags nu ger vi det chansen i andra halvlek, men får inte in den. Det är Barça bjuder på lägen och det är stolpskott och frilägen som förvisso blir en utvisning, dubbla utvisningar, men så borrar Messi in en frispark i krysset istället, så blir det 4-0. Och så de som ser den, alltså de som ser Barças resultatvecka här nu, först slår man Getafe på bortaplan med, alltså så här, man saknar Messi och man saknar Suárez i den matchen också, men man vinner med två mål. Det var ju dock inte stabilt överhuvudtaget. Nej, fan, Suárez spelade, framspelad var av Ter Stegen. Och sen så slår man då Inter, tar 3 poäng i Champions League. Och
hängde
så
också löst den segern.
Herregud. Och så asfalterar man Sevilla med 4-0. Tittar man på den resultatraden tänker man att Barça, nu är de igång. Mm. Jävlar vad de är igång. Men det är mycket annat bakom de här siffrorna. Alltså. Mm. Verkligen. La Liga följer ni också på C-more. Men nu är det ju landslagsveckor. Och då, om någon gång, så ska man ju ha C-more ifall man har fotbollsabstinens.
Drar ihop sig nu. Det är
vilket
många lag
vi
som
och
behöver,
många andra har.
Många lag som behöver 3 pinnar. Alltså jag tycker det är jävligt kul med de här landslagsveckorna. Speciellt nu på slutet när lag behöver vinna. Så det är dramatik. Och nu när de dessutom då har fördelat matcherna på flera dagar jämfört med tidigare. 5-6 år sedan, då var det ju alla matcher samtidigt en kväll, och sen så var det tre dagar vila, och sen var det alla matcher igen.
Mm.
Och nu har man då tänkt till så som man har gjort med klubbfotbollen, så en större fördelning funkar hur bra som helst, och alltid också stora matcher varje kväll, så man har någonting extra att se fram emot. Så att, och Sverige då hela tiden med som en krydda. Rolig landslagssamling.
Det drar igång redan på torsdag, och då kommer i alla fall jag bänka mig framför matchen Holland mot Nordirland. Det här Nations League-slutspelet i juni ställde ju till det för sig i den här gruppen, vilket gjorde att Nordirland kunde ta 4 raka segrar och stå på 12 poäng. Då har det ju hela tiden sagts, men vänta, de ska möta Tyskland och Holland dubbelt här. Men nu så har man ju faktiskt chansen. Alltså, lyckas man på något sätt ta alla 3 poäng av Holland där, så då skriver jag in Nordirland i EM-slutspelet nästa sommar. Blir en riktigt intressant match att följa. Och sen på fredagen så är det ju Erik Hamréns Island mot Frankrike. Ja, kan också bli en sån här liten pärla. Ska Island kunna brotta sig till ett slutspel igen? Frankrike efter den här torsken borta mot Turkiet i premiären. Hur mår man egentligen? Mm. Ja, det är ju fina, högintressanta matcher. Tjeckien, England. Va? Mm. Oj, oj, oj. Och det är ju det som bjuds för det, alla oss som vill titta på fotboll.
Ja, men det är otroligt. Och vi kommer då inför Sverige-Malta ta fram en specialtrippel som vi alltid gör, en och samma match. Jättekul. Då gäller det att spekulera i startelver också. Kommer Janne rotera? Allt det här ska vi försöka hålla koll på, eller hur?
Jajamän. Får
ringa disco, höra hur startelvan ser ut några dagar innan.
Så är det.
Är det Hassan?
Vi får se. Nej, men det är klart att vi tar fram en Toto-trippel borta hos Betsson till Malta-matchen. Men jag tror att vi hörs innan dess. Så att vi kan väl ta fram den trippen till veckans andra avsnitt.
Det gör vi. Det gör
i och med
vi.
Att det är Malta-Sverige först på lördag.
Kom gärna med lite tips.
Ja.
Kan ju bidra. Så är det inte säkert att vi kollar på dem.
Det
men ändå kul.
Absolut. Ja. Du tog ingen svep-pepsi till mitt svep, noterade jag.
Nej, vet du vad?
Får bli en höstpepsi här nu då, till lunchen.
Ja, jag är fortfarande inne. Jag har inte lärt mig riktigt svepsin. Svep-pepsin. Men det kommer.
Skönt att du förtydligat att svepsin var svep och pepsin.
Ja.
Men du får helt enkelt gaska upp dig och lära dig det till nästa gång.
Ja.
Hörrni, kul att ni lyssnar på Toto. Glöm nu inte heller 5 december avsnitt 300 på Oscarsteatern. Showtick.se eller våra sociala medier för länkar. Biljetterna De rullar iväg.
Så här är Gusten, nu tar vi an oss den här veckan och gör det bästa av den. Du ska till Grekland.
Jajamän.
På Sundgren och Danne.
Du skulle följt med.
Jag skulle följt med men fick tyvärr lämna återbud. Du vet, det är så med tre barn ibland.
Vad är det folk säger? Livet hände.
Ja, det är ju ett ruskigt trött uttryck. Ja. Och då är det ju tyvärr sådär med tre barn så händer livet väldigt mycket hela tiden. Så ska man hålla på att dra den klyschan. Men när man får tre små barn, om man inte haft det innan, då kommer man att förstå. Och alla som lyssnar på den här podden med barn, de fattar. Nu är det oktoberkupper, Gusten. Och då gäller det att vara där, va? För tjejerna.
Ja, men nu behöver inte räkna med mig längs sidlinjen.
Det gör jag på tjejerna. Det gör jag inte.
Vad var det jag såg förresten på Twitter här i dagarna? Var det Bovallen som var i farten igen?
Ja.
Som alltså har stängt ner PA-systemet.
Ja.
Där man då inte får ropa ut tjejernas namn i vilka som vinner.
Ja, de hade ju finalen i stolta Victoria-kuppen som Bo skulle spela. Och då vill man ju såklart klassiskt Wallenvis, va? Ropa ut. Nummer 13, Felicia Andersson och så vidare. Men det fick man inte göra, för det var för mycket buller.
Ja. Nej, det är för jävligt.
Ja, det är sanslöst.
Det är för jävligt. Mm. De som tar de besluten, vet du vad de är? De är pissfittor.
Okej.
Och i och med att vi har hyllat Magnus Uggla i det här avsnittet så avslutar vi med Ugglas pissfittor.
Underbart. Underbart. Och tack för att ni lyssnade.
Ciao tutti.
Ciao tutti. Jag ser från fönstret på gatan ur en blå. Har satt en B-bot på min bil. Rusar ut, ber en vänligt riva sönder biljetten och svar.